Hallå Andreas.
Hallå Oskar.
Jag ser att du sitter här med en espresso monster drink.
Mm.
Är det ditt nya jag?
Det är mitt nya tv-spels jag. Eller dator. Dricker inte de som spelar datorspel väldigt mycket monster?
Ja,
De stora burkarna som kostar 30 spänn och så är det koffein bara
jag
i dem.
Jag ser mer shitkids på spårvagnen. Med så här 50 centiliters energidrycker. Men jag har inte jättekoll. Men de jag tittar på YouTube och så. Det är nog ingen som är gamer direkt kanske. Men de har sina energidrinker. Drycker. Ska du bounda här då med mer ungdomskultur här? Och går du runt med den här?
Nej, det gör jag inte. Men jag köpte den nu för jag tänkte att... Att jag är så jävla low och kanske behöver lite koffein i mig. Och oroar mig för att jag kanske inte kommer kunna sova i natt i och för sig nu när jag har druckit den här.
Ja, det är ett gränsfall. Men,
det var ju inte en halv liter koffein i alla fall.
Nej, precis. Det är nog inte så himla farligt. Det är ju ett par timmar kvar innan du behöver sova också.
Ja, det är sant.
Ja, lite trötta idag.
Ja.
Jag hade en utställning. Jag har en utställning.
Mm.
En foto- och textutställning.
Jag var ju där. Såg detta. Och hur känns det? Var det lyckad? Du hade ju en liten vernissage får man nästan säga.
Ja.
Men nej, det var inte en riktig vernissage.
Nära och kära och nära så och kära, drack ett par pilsner.
Ja.
Men det var ju trevligt.
Ja, väldigt trevligt faktiskt.
Min bror kom förbi och min brors dotter kom förbi efter sin judo.
Det tycker jag låter bra. Självförsvar.
Ja, fast samtidigt är ju lite så här. Man får så här är det. Jag hade en ex-flickvän som liksom har tränat lite kampsport. Och då har hon fått för sig att hon liksom kan försvara sig på ett bra sätt.
Och levde i en slags illusion
det låter ju nästan lite pervy. Men jag brottade ner henne. Ja. Hur lätt som helst.
Ja.
Och så liksom försökte jag framföra den här poängen att om det händer någonting då klöser du den här personen i ögonen.
Ja.
Du liksom
skrik och spring.
Skrik och klös i ögonen. Försök liksom inte, för det är så stor skillnad på överkroppsmuskulatur och vikt. Att det blir svårt liksom. Man får vara realistisk. Men det kan vara bra att träna i alla fall. Så jag ska inte negga på det.
Det kan ju komma en annan kvinna som vill en illa. Och då är det ju bra att...
ja, precis. Men med tanke på...
Kanske inte ofta.
Nej, och om man tittar på statistiken vad det är för vilka personer det är som utövar våldsbrott som sitter i fängelse så är det ju män som sitter i fängelse för det. Ja, nej men jag har en utställning. Jag har tagit lite fotografier och skrivit lite texter. Och tycker det var bra. Jag måste hela tiden ha olika kreativa projekt och för att må bra. Och när jag har blivit gammal och vis tror jag är nu så förstår man också att man måste ha projekt som man slutför och gör en riktig sak med så att det blir riktiga projekt.
Jag sitter ju med ett romanprojekt nu. Det är ju lite ångest eftersom det skulle ju varit klart. Men det är ju, jag måste ju göra klart det.
Ja.
Annars kommer jag hamna i en depression.
Ja,
tror jag.
Precis.
Så det måste bli klart inom ett... Men nu hoppar jag till mig.
Nej,
men hur känns det nu?
Det känns bra.
Det var ju ett lyckat. Du fick ju ett avslut.
Ja,
du gjorde som du skulle. Du fixade ramar. Och de var ju rätt dyra. När det handlade om att skaffa så många ramar ändå.
Ja.
Även om de inte var skitdyra.
Och jag har varit ute i både natur och tagit fotografier. Och jag har tagit porträttbilder. Och jag har liksom jobbat i 5 månader.
Ja.
Till och från.
Skrivit ut de bilderna.
Ja, precis.
Det blev väldigt bra.
Ja, nej, men hängningen
blev ju lite mörk.
Ja,
men det får vara... Så bra.
Nej, på kvällen så är det nästan för mörkt.
Ja.
Men det är ju sånt som kan vara svårt att kontrollera. De hänger på... Mina bilder och texter hänger på Elis Corner på Stigbergstorget i Majorna i Göteborg. Om man vill dit och kolla. Ska man dricka en kaffe?
saknat.
Så eller, om man bara blir fylld av rent hat så har man ändå fått en kaffe.
Mm. Förakt, ja. Avsky.
Men jag ska läsa upp en liten text jag har skrivit. Jag har utgått ifrån ett tema. Och jag har tänkt mycket på en idé när jag har arbetat fram material. Det är att tidens gång är en typ av ideologisk uppfattning.
Mm.
Och så jag vill inte säga för mycket, för jag behöver inte förklara. Man får Nej. Uppleva vad man vill, säger jag lite hippieartat. Mm. Men det här var en av den jag skrev. Det finns vägar, ett fåtal, genom möjligheternas brusbild, där inbrända solfläckar aldrig försvinner. En äldre man som lärde sig att lovprisa sitt ständiga hörseltjut skar sig medvetet över handflatan och svore ned att han skulle höra havets brus och njuta av signalen innan sin död. I hälften av iterationerna höll han sina luften. Mm. Det var en av dem. Så det är weird.
Mm.
Det är svårt att hänga med. Mm. Det är lite som ett pussel.
Men det är också lite av det som jag har varit inne på, lite hög entropi i de här texterna.
Ja.
Det är möjligt att tolka dem, läsa in lite vad man känner för, så att man blir en medskapande, eller man är också en kreativ, får vara en kreativ person själv när man läser de här texterna.
Ja. Men jag tänker att med såna här texter som egentligen är ju någon typ av poesi då.
Mm. Ja, nu får man säga. Prosapoesi ska man säga att det.
Och i den typen av där sker ju mycket, nu har jag skrivit, det är massa olika sådana här små korta texter. Och då händer ju då någonting, tänker jag, mellan dem.
Ja.
Att det finns liksom en kopplande ton mellan allt det.
Mm.
Och det är ju där då den är som tittar på bilderna och läser texterna.
Mm.
Och så får man vara ganska ödmjuk också. För jag till exempel hade en kompis som hjälpte mig att köra lite ramar. Och då är ju hans kommentar bara, ja men det här fattar jag ingenting av. Mm. Jag bara, nej men det är ju lite bullshit.
Mm.
Det är ju det är. Liksom. Mm.
Men det har ju inte varit din intention att bullshitta.
Nej. Jag har inte bullshittat överhuvudtaget. Nej. Jag har varit helt ren och rak. Men det är ju ändå det.
Ja.
Det går ju inte att komma ifrån det. Att det blir, man fotograferar. Ja. Det är inte så att jag har byggt en mur till mina jätter. Det är väldigt konkret.
Ja, nej, det här är inte konkret.
Nej. Så jag fattar det. Jag förstår det. Jag kan inte dissa den. Ja. Det är en väldigt naturlig reaktion på det. Mm. Men i vilket fall som helst, om man då är lite flummig, om man är lite sån att man måste göra kreativa saker, då får man ju göra det.
Mm.
Då får man ägna tid åt det för att må bra och vara glad.
Ja, det är ju så. Men hur känner du att du är mer konstnär nu än vad du var innan?
Ja, jag har ju en utställning.
Ja.
Jag ställer ut.
Ja, det är ju en liten utställning. Det är ju på, i och för sig på restaurang. Men det är ju
men det hänger ju alltid konst där.
Ja.
Det är ju så att det är ju en liten utställning.
Ja.
Jag har ju alltid hållit på att skapa olika saker.
Mm.
Som i den här podden eller med mitt fotografi. Eller liksom. Men eftersom att jag gör en konkret sak som är offentlig, då blev det lite riktigare.
Mm.
Att det blev lite riktigare för mig att jag faktiskt är en skapande person.
Mm. Och det här var något av en debut, för du har ju inte ställt ut tidigare.
Nej, men precis. Och så får man nya idéer. Nu börjar jag tänka på nästa projekt.
Mm.
Och de här sakerna som jag har gjort nu är ju inte särskilt kommersiellt. Och nästa grej jag ska göra ska vara mycket mer kommersiell.
Det ska vara lockande och kanske till och med köpa.
Ja, men jag har tänkt så här att mina olika konstnärliga restriktioner, för jag tycker det är väldigt viktigt i det kreativa skapandet, att du ger dig själv restriktioner och förhållningsregler. Och så måste du vara kreativ innan de ramarna. Jag tycker det blir bättre när man gör så.
Ja. Man behöver de gränserna för att det ska spåra också.
Ja. Och en av de nya ramarna som jag ger mig själv i det nästa projektet jag bygger upp, som kommer i första hand vara ett fotoprojekt, då är en av de restriktionerna är att jag vill att någon ska kunna tänka, fan, det hade varit coolt att hänga den här i köket. Mm. Det är en av restriktionerna.
Okay.
Sen måste det ändå vara så här bra. Jag horar liksom inte.
Du kan inte hora till fullständigt då, utan, men det ska vara ändå, men man ska här, kunna tänkas ha det.
För det jag gjorde nu är 0% hor, kan jag säga.
Mm.
Det är 0% hor.
Mm.
Det säger inte så vanligt att man får se såna här saker hänga.
Nej.
Det är liksom ganska mörkt och, och karigt.
Ja, det är lite, det är lite maskulint. Mycket svärta, kompromisslösa bilder. Fast ändå inte så provocerande.
Nej.
Jag hade inte tänkt att det kunde bli provocerande för de som satt där. För det är lite köttiga bilder ibland. Ja. Nylle och rygg.
Hud. Och onda förbannelser.
Ja,
men det blev lite. Men nej, du har ju sett det här växa fram.
Ja, det är väldigt spännande. Ja. För jag har också sett vad du har tagit bort.
Ja.
Hur du har resonerat. Och, så det är verkligen, du har lagt ett pussel eller byggt upp en helhet. Och texter har flutit bort. Och du har ändrat texter ibland.
Jag har tagit bort också saker som inte som var, jag har tagit bort saker också så här, Kill Your Darlings.
Mm.
Jag har tagit bort typ kanske den bästa texten jag skrev.
Var det den om den här indiankvinnan som
ja, precis.
Ja, just det var Remington.
Ja.
Och han var ströpen indiankvinna eller, nej jag kommer inte.
Ja, men typ.
Ja, men den var ju väldigt bra faktiskt.
Ja, den, men den får
spara i framtiden.
Ja, jag får läsa upp den här.
Ja, det får du.
Men inte nu, för jag vet inte vart den är någonstans. Men det känns kul. Jag känner mig stolt. Mm. Och jag får väldigt bra feedback. Men det är också sådär, folk är ju alltid så jävla schyssta liksom.
Mm. Folk är snälla.
Folk är ju snälla liksom.
Speciellt ens kompisar.
Så det får man ju se. Men jag tycker en målsättning med det här är också ett när vi sitter här och är kritiker, då upplever jag ibland det här att du måste göra någonting själv.
Mm.
Om du sätter dig på en så hög häst att du dissar en konstutställning eller en teater, då måste du ju, för att komma till ro med dig själv, så måste du själv producera saker.
Mm.
Så man kan inte bara gnälla, man får liksom göra någonting själv.
Ja, precis.
Så det tycker jag är en viktig en viktig del av det.
Nej, men det är ju också ett argument man hör ofta som kritiker.
Ja, gör det själv då.
Ja, gör det själv. Liksom. Ja, men skriv din egen jävla roman och skriv din egen diktsamling då.
Ja, precis.
Och så säger ju folk liksom om just litteraturkritiker och säger, ja men de kan inte själva liksom sådär. Det är ju en sanning med modifikation, för många kritiker är faktiskt också hyfsat bra författare, skulle jag nog säga. Och traditionellt är det ju också så att många Godard börjar ju som filmkritiker.
Nej, men det handlar väl om att konceptualisera och tänka kring uttryck på en tillräckligt bra nivå.
Mm.
Men sen måste ju också konsten vara spontan.
Mm.
Så det är ju inte bara så att man... Det är ju inte så att jag till exempel har ju inte bara satt mig med... Jag har ju liksom inte lagt upp en plan från början. Jag har ju inte gjort det här som en ingenjör.
Nej.
Jag har ju känt saker och liksom...
Och så har det organiskt växt fram olika idéer.
Ja, precis. Och så har jag liksom avfärdat och tagit fram olika toner. Och, så det som är färdigt, det har ju inte, det är ju inte som en ingenjör som har byggt en skolbuss.
Mm.
Liksom. Jag kan ju inte beskriva allting i den här processen. Jag vet ju fan inte vad som har hänt.
Mm.
Jag vet ju inte var de här texterna kommer ifrån.
Mm.
Jag vet inte var mina bildval kommer ifrån. Mm.
Men det är det som jag tycker är spännande med din utställning. För i andra fall är det ju ofta att man ser så tydligt ett koncept att, att det kanske är, det är bara grodor här som...
Mm.
Som
men jag har ju också en... jag är ju stofil ibland till den graden att jag är nästan en pervers stofil, om det finns något sånt.
Mm.
Så jag har ju inspirerats. Jag har ju till exempel läst dessa här riktigt gamla grejer som Augustinus har sagt om olika kristna idéer som är liksom 1000 år gamla och sånt.
Jävla teologiskt.
Ja, men precis. Jag har liksom... Det är inte så många som... Det är inte så många som ser ett foto och så tänker man bara fan, han är nog inspirerad av Sankt Augustinus liksom.
Mm.
Det är inte där.
Men jag ser ju mycket...
Jag är utanför, jag är inte i din referensvärld. Värld, liksom.
Men du är ju mer i min referensvärld än hos andra människor, tror jag. Eller de som lyssnar på podden, tror jag. Men Oscar och Andreas har ju snackat om ancient magic.
Just
det. Och även shamanism. Och de spåren finns nog ändå i det du har gjort. För det har ju det har ju varit parallellt att vi har läst sådana böcker.
Jag har gjort en bild, en studiobild där små skrivare skriver ut symboler och förbannelser. Jag har blandat någonting där lite. Och det är så här, det är ju inget märkvärdigt konstnärligt grepp i sig. Det är ju gjort 1000 gånger. Men jag gjorde det på ett väldigt estetiskt vis, tycker jag själv. Och då lyfter det. Liksom. Så det är ju jag har ändå fotat i 20 år. Och jag använder ju min kunskap som jag har byggt upp. För att göra det fint. Så när jag klagar på konstnärer som inte kan måla, då liksom jag kan inte klaga på en konstnär som inte kan måla om inte jag typ fotar ordentligt. Skriver ordentligt. Det måste finnas en hantverkskvalitet i det. Sen behöver man inte tycka om det, men det finns åtminstone
grundläggande kvalitetskriterier som du lever upp till, kan man säga då.
Precis.
Nej, men det förstår jag. Du har ju jobbat också med industrifoto.
Ja, precis.
Och där är det ju vissa saker som man ska fixa.
Ja, jag kan säga att på den tiden i alla fall så lär man ju sig åtminstone jättebra hur ljus fungerar. Man är inne i en stor vit tank och så riktar man strålkastare mot tankens
väggar.
Och så bygger man skuggor med svarta dukar.
Så de ska studsa på olika sätt ljuset.
Man lär sig ljus jävligt bra. Liksom. Mm. Och det är det är viktigt. Nej, men gå och kolla på det om ni är sugna. Jag var inte ens nervös igår.
Du var inte det?
Nej, när det var premiär. Jag var helt onervös.
Ja.
Det är ju nästan så jag blir orolig över mitt eget psyke.
Enormt självförtroende.
Ja, men det är inte enormt självförtroende. Men jag var säker i att jag har lagt ner tid på det och jag har gjort ett gott hantverk.
Du har gjort det du skulle.
Jag har gjort det i mitt jobb. Och så,
du hade inget att skämmas för med andra ord.
Nej, men jag har inte det. Och sen om någon inte gillar det eller tycker att det är fult och så vidare.
Och det är upp till publiken att göra den bedömningen, eller hur?
Ja, nej, men det är det. Ja. Och det är inget, och det är också, tycker jag, det är skönt. Och det är en sån grej som vi har pratat om mycket här, att det är inte särskilt ideologiska saker jag håller på med.
Nej.
Det är liksom inte, jag försöker inte sälja in någonting. Jag försöker inte få dig att tycka synd om samerna.
Nej.
Och det tycker jag är skönt. Liksom.
Ja, det är jävligt skönt.
Så jag är nöjd över det. Att liksom, jag försöker inte pracka på någonting överhuvudtaget. Ja, nej, men det var ju kul med lite självsmekande här. börja med. Men så är det.
Det är ju en riktig ändelse som man får berätta.
Vad ska vi prata om idag?
Vi hade ju planerat en del lite olika grejer. Som sagt, Olof Palme kanske vi inte behöver tala om så mycket. Men det var ju på tapeten ett tag. De hade eventuellt löst nu vem som hade mulat Palme då. Men jag har inte gjort någon research på det. Du hade skrivit lite, men vi kanske väntar med det lite då.
Ja, vi kan ta det. Jag har lite intressanta frågeställningar och så. Så att jag har ett avsnitt om Palmemordet och kulturen kring Palmemordet.
Ja, tiden, människorna, gestalterna.
Ja, men precis. Och kanske komma in på lite olika arketyper och vad som fastnar och vad som är en upplösning och vad som inte är det och så vidare. Ja. Om de hittar mördaren och så är det så här, han hette Jan Pettersson, men han dog 92.
Ja.
Han har varit borta i 28 år. Eller liksom.
Ja, det blir ändå
inget. Det är, så här, det är ingen bra avslutning. Vi behöver prata om det här, ja. Men inte idag.
Inte idag, vi får lite mer sharp.
Vi ska prata om resfeber.
Precis. Jag har ju gått runt...
Har du resfeber?
Nej, jag har fan inte resfeber. Nej, men jag har gått runt hela veckan nu och stört mig på att, där, att Sverige är så lamt när det gäller restriktioner för resande just i den här situationen.
Corona-situationen.
Alla, precis. Alla vet att det är turistandet som sprider det här i hela Europa.
Som i princip sprider alla sjukdomar. Ja. Att folk åker omkring hela tiden.
Precis. Ja. Och jag kan inte berömma riktigt hur farligt det är. Man kanske överdriver etc. med coronagrejen. Jag vet inte. Men om man inte vill att det här ska spridas, då får man ju sluta hålla på och turista överallt.
Ja. Jag ska låta dig fortsätta, men jag fångade våran stats psykologi. För att idag höll nämligen regeringen en presskonferens om corona. Och jag fångade någonting där, tror jag. För att Mikael Damberg, hans kommentar om det här var så här då. Att han konstaterar att många är oroliga och att det finns en risk för ryktespridning. Det finns också en grogrund för desinformation. Därför behöver man alltid kolla källan. Och så fortsätter han. Och då har jag, precis innan jag läste det här, så såg jag ett klipp där kinesiska myndigheter lägger 4 stycken kinesiska barn i samma liksäck.
Mm-hmm.
Och sen kommer Mikael Damberg 3 sekunder senare och är orolig för ryktespridning. Inte för att vara sån, men jag är orolig för dödsfall i första hand.
Mm.
Jag är orolig för ond, bråd, död.
Alltså jag vill ju inte att min farsa och äldre släktingar ska få det här jävla viruset.
Nej, men Mikael Damberg är orolig för ryktespridning.
Ja, precis. Nej, men det
förstår du psykologin?
Nej, nu ska vi inte bli hysteriska. Och,
jo, det är rätt tillfälle. När jag ser att de lastar i 4 barn i samma liksäck.
Men nu säger de ju i och för sig att barn inte får det här viruset.
Ja, det är just därför jag reagerade på det. Jag har sett det här klippet idag. Det är inte fejkat. Det är på ett kinesiskt sjukhus och de lägger i 4 stycken barn i samma liksäck.
Mm.
Jag såg det idag.
Mm.
Ja.
Ja, det låter ju jävligt hemskt.
Ja. Det är ju värre än ryktespridning.
Ja, jo, det är liksom...
Ja.
Men jag tänker ju att... Jag vet inte, men det är oerhört frustrerande i alla fall att...
Vad tycker du? Nu säger UD att man avråder ifrån att resa till Iran.
Ja.
De avråder från det.
Ja, kan man inte bara förbjuda? Ja, precis. Kan man inte bara förbjuda det? Jag får ju också de här halvt fascistoida tankegångarna. Om jag var en diktator, vad skulle jag göra? Jag hade ju definitivt låtit planen stå kvar. Alltså jag hade avrått. Jag hade inte avrått. Jag hade helt enkelt bara, nej, nu åker vi inte till Italien, Spanien. Ni får vänta. Snälla människor, vänta med er jävla semester.
Men den gruppen som åkt på semester till Iran, vilket jag också finner helt absurt. Men den gruppen, är det den gruppen som liksom UD når fram bra till med sina små svenska tips?
Mm.
Det kan man ju frågasätta.
Ja, visst. Jag vet inte om UD når fram till någon just nu.
Nej.
Det är ju så också,
jag tänkte på NI-reformen eller DU-reformen i Sverige.
Uh-huh.
Ja, men det var någon myndighetsperson som
på 60-talet.
Ja, som bara sa att nu säger vi DU istället. Så började alla med det. Bara, japp, det är ett statligt dekret. Nu kör vi. Det händer ju inte i alla länder.
Nej. Men just att...
Varför avråder de inte för resor till norra Italien? Där är det också ett utbrott. Vi har nu mer 6 stycken personer hittills som man har hittat är smittade här i Västsverige från norra Italien.
Ja,
men ska du fortsätta turista dit då? Eller vad liksom?
Ja, tydligen. Men det är liksom, Jag har ju talat mycket om det här med att resandet idag, jag försöker förklara det på ett sociologiskt sätt liksom, tänker jag.
Mm.
Resandet, det är en så viktig del av din konsumentidentitet i det moderna samhället. Och den är globaliserad.
Vad är en konsumentidentitet för någonting?
Konsumentidentiteten är kanske den främsta identiteten man har i ett väldigt individualistiskt och kapitalistiskt samhälle.
Ja, när man inte...
Låt mig tala klart. Ja. När andra typer av identiteter inte är speciellt starka. Man kan ju ha en religiös identitet eller man kan ha en nationalistisk identitet.
Är identiteten saker du köper? Som att jag är en Nike-person?
Ja, det och identiteten är ju också kopplad här då till en ideologi, menar jag. Att det är liksom, vad är bra i livet? Vad är framgång? Vad är saker? Vad gör mig till en nyttig människa i det här samhället? Men... Jo, det är att jag har råd att konsumera och jag konsumerar, köper det senaste och jag åker på de här resorna och jag tar bilder på Instagram och jag gör en massa saker och att det bygger en stark identitet. Och när man inte då, när det här uppstår och man kanske inte bör resa då till norra Italien eller åka till Mallorca, så blir det en typ av kris då, va? Och jag uppfattar det som att de flesta, eller väldigt många i Sverige helt enkelt, det är viktigare för dem att kunna leva upp till sina drömmar, utföra sina planer och åka då till London eller Paris oavsett där hotet från coronavirusutbrottet. Det är liksom, det spelar ingen stor roll.
Tror du man känner något ansvar för att man faktiskt är en typ av dödsryttare i egenskap som turist?
Uppenbarligen, jag menar, vi får ju, inte det.
Vi får ju varje år så får vi influensa från Kina här i Sverige. Varje år. Mm. Det här drabbar ju tusentals personer. Men det finns inget ansvar där, va? Eller? Det är ingen som säger att det är mitt gemensamma, det är mitt kollektiva ansvar för att jag håller på och reser. Jag har aldrig hört det liksom. Jag har aldrig hört någon kritisera resandet.
Nej, det existerar inte och det kan ju bero på att det är så abstrakt då. Dels att det handlar om förnekelse. Nej, jag är inte sjuk så jag måste ju kunna resa hur mycket jag vill. Och det här, vi har planerat det här hur länge som helst och åka till Kairo. Nej, men det är också, jag uppfattar det också som så jävla icke-solidariskt.
Ja.
Så det gör mig riktigt deprimerad det här med resorna. Dessutom är ju situationen har ju också förändrats på senare år. 1995 till exempel, för 25 år sedan då, så var det kanske ett antal miljoner kineser som reste runt i världen. Och nu är det ju, eller 2017 så var det 150 miljoner kineser som reste runt i världen. Så då sprids ju också smitta från Kina då väldigt mycket lättare och snabbare. Det är ju lite av en ny situation också.
Men jag tror att vi kan inte resa runt. Vi kan inte, alltså det här är bara, jag baserar bara den här åsikten på ren logik. Att på olika ställen i världen av nästan slumpmässiga effekter som beror på alla möjliga saker, så kommer det fram olika virus. Liksom.
Hög population, hygien, konstig hygien.
Äckliga marknader i Kina, djurhållning, när folk bor nära djur och människor.
Konstiga djur, det som kallas bushmeat.
Ja, precis. Och bara av ren logik då, att när man har det här i bakgrunden att det kommer fram olika farliga virus och folk håller på och åker omkring som galningar, så är det ju bara en, alltså det här coronaviruset verkar ju hittills tack och lov inte vara jättefarligt. Det är ju farligt, men det verkar inte vara jättefarligt. Det är väl någon procent som dör.
En procents dödlighet.
Ja.
Vilket är ganska mycket ändå, tycker jag.
Men det kan ju komma ett virus som är en riktig killer.
Ja.
Som du går runt utan att märka att du är sjuk i 2 månader. Och som har en dödlighet på 80%.
Ja, visst.
Och det är bara en tidsfråga. Alltså, när folk håller på och åker omkring hela tiden så liksom vi skyddar ju oss inte.
Nej, vi skyddar oss inte, och dessutom folk tänker mer på världsekonomin än att folk kan dö.
Ja, men nu har ju börsen på några dagar tappat ett värde motsvarande 5 triljoner dollar på grund av den här nya pandemin. Det är en pandemi nu.
WHO, ja. De säger ju att det inte är en pandemi.
Ja, men det är det ju.
Men det är ju uppenbarligen en pandemi. Ja.
Och det är lustiga, det är inte lustigt, det här är väldigt allvarligt. Men när vi pratade om det här coronaviruset här i podden förra gången, var det för 2 veckor sedan eller en månad sedan?
Ja,
då kände jag att vi nästan hade en konspiratorisk ton. Men olyckligtvis är det ju så att vi har ju rätt gång på gång på gång. Och då är det så här, ja, liksom, fan vad jobbigt. Tänk över vad det betyder, bara att liksom så här, om du håller på att åka omkring så har du en bemärkelse blod på dina händer, liksom. Tänk igen, vad betyder det moraliskt?
Jag anser ju att det verkligen är så.
Ja, jag vet det. Men problemet är att det är folk som får höra det här. För jag har ju varit en motståndare till resor.
Ja, du har ju aldrig älskat resor.
Ja, jag har gjort det. Ja. Jag har varit i alla möjliga länder, jag har gjort det. Jag tycker uppriktigt sagt så tycker jag ofta att det är skitigt och det är rörigt. Och jag tycker folk inte är särskilt trevliga. Och är det någonting konstigt jag vill se så kan jag se det på TV liksom.
På YouTube. Ja.
Men jag förstår att folk älskar detta. Och det kanske har med det du säger då, att det är en identitet. Att jag är en person som, jag gör en skidresa på vintern och en sommarresa. Och man pratar med vänner och bekanta. Och ja, jag var där i New York på Fifth Avenue åt en sub och det var så jävla gott och så här delig.
Pizzorna där och
det är så här bara,
ja. Ja, men det är ju status helt enkelt. Det är ju någonting man gör för att få status, det här resandet uppenbarligen.
Ja, men det som är så jävla dumt med det och det är att jag vill inte sitta på för höga hästar där. Jag måste vara försiktig. Jag måste vara ödmjuk. Men att om du till exempel tar de här pengarna istället och investerar i din familjs framtid. Så här. Ja, det finns en istället för att vi har åkt på resor
så har vi gjort en
elda upp pengar i typ en skottkärra så har vi gjort en fond, vilket innebär att barnen har lägenheter när de blir myndiga. Liksom, är inte det vettigare?
Jo, det låter ju
eller hur?
Vettigare. Ja.
Det är liksom fullkomligt vansinnig kapitalförstörelse som är helt liksom befriad från något långsiktigt tänkande överhuvudtaget. Och det är så här, ja, men gör jag då massa smartare grejer med mina pengar? Nej, men jag är ganska dålig på att ha hand om pengar, kan jag ju säga. Jag ska inte kasta sten i glashus, men har jag pengar över så lägger jag dem på mina kreativa projekt istället för resande. Och vilket jag har gjort. Så då har jag och Andreas, vi har ju lagt pengar på våran studio. Vi har en grym studio. Det tror jag hade, på riktigt, så att vi hade kunnat åka 5 gånger till Köpenhamn istället. Vad har gett oss mest värde? Det är självklart den här långsiktiga investeringen.
Ja, att vi bygger ett, vad är det? Vad var det Marx sa? Att vi äger våra produktionsmedel. Ja. Vi har ju skapat produktionsmedel istället för att resa till New York.
Realkapital.
Ja. Verkliga saker. Ja. Utrustning. Ja. Programvara.
Och, det är så här, och i och för sig, å andra sidan, om man tjänar mycket pengar, nu tjänar inte jag mycket pengar, men om man tjänar mycket pengar, då kan man ju göra både och. Men det jag ser är ju inte det, utan det jag ser är att folk gör dyrare resor. Alltså, vet du vad det kostar att åka med frugan och några ungar till typ Sälen? Det är sjukt.
Ja, det är sjukt dyrt. De här, det var ju, det tyckte jag var lite ironiskt. De fastnar ju på de här lyxkryssarna runt om i Diamond King.
De tycker man inte synd om alls.
Nej, men de resorna kostar ju, de kostar ju så jävla mycket tydligen. Det är ju 50 000 ja. Sådär, och 60 och 100 000 ja. För en sån kryssning.
Tänk vilken mardröm att vara fast på en lyxkryssare med, alla är sjuka.
Alla är sjuka.
Hur fan? Det är hell on earth.
Och då deras taktik då, eller strategi, när sånt här händer då på de här lyxkryssarna, kryssningarna, det är tydligen att börja dela ut gratis alkohol. Så på någon av de här lyxkryssarna så hade det blivit som en värsta Finlandsfärjan sådär. så det är alltså, nästan rätt åt dem.
Jag tar tillbaka hell on earth. Det här låter som en dröm igen. Bara, fri alkohol. På en instängd båt. Det är bara så här, du har inga krav på dig från omvärlden.
Men det här, jag vill nästan ge tips till Ruben Östlund så här. En sån film skulle jag vilja se när det blir coronavirus på en lyxkryssare. Ja, det vore ju roligt.
Ja, det är roligt, mer så här, tragiskt. Billbergsk storlek på den berättelsen.
Ja, det är sant. Ja, men det skulle ändå, det är ändå inte så dyrt tror jag.
Ja, men jag tror det. Och Tom Hanks är kapten på båten. Och, ja. I fought the Somalis. Now I'm gonna fight the virus. Sånt.
Men,
kräkpest.
Men jag tänker, vad är det egentligen som händer nu då? Jo, folk istället för att uppleva att de är hotade till liv och lem, så är det mest störande med coronaviruset att de inte kan göra de här resorna som de har planerat. Mm. Och det är liksom...
Fast det kan de ju.
Ja, de får
det är
ju
bara
de får
en
ju
avrådan.
Bara avrådan. Men många blir ju också... Jag hörde folk som hade planerat nu och de skulle åka till Italien och sådär. Och så, nej, men nu kanske inte det blir av för folk får panik och är rädda. Och så, nej, men det kanske inte är det handlar om riktigt. Det är ju också att folk börjar... folk är oroliga naturligtvis, men det är också... Jag tror att det kommer bli mer och mer illojalt.
Ja.
Alltså att folk faktiskt upplever som jag... upplever att det är oerhört provocerande att de ska åka runt. Jag blir ju förbannad.
Men, och det är därför, det är ett brutalt argument som jag gör med de här stackars döda barnen.
Mm. Som de lyfter om in. Det verkligen är sant.
Ja, men det var ju från ett kinesiskt sjukhus. Jag liksom ser ju att det är riktigt. Och för övrigt, varför ska man fejka det? Skitsamma. Men när man, det är ett brutalt argument. Jag vet det. Att man stoppar fyra barn i samma liksäck. Det är brutalt. Men min poäng är det här. Att den här, vi kan kalla det för den konceptuella ekonomin. Som våra politiker lever i.
Mm.
Där saker bara är statement.
Mm.
Ja, vill du göra du gör ett statement när du köper en mask, en filtermask.
Mm.
Nej, det är inget statement. Det är en skyddsmask. Det är inget statement, det är en riktig sak.
Mm.
Och det är därför... hela den här samtalet som vi har haft i Sverige, det offentliga samtalet, det har handlat mer om koncept än riktiga saker.
Mm.
Det har handlat mer om att nu ska vi inte sprida panik. Det har man sagt mer än liksom riktigt vad det är.
Mm.
Liksom. Ja, 1% dör. Vi har inga sjukhusplatser i Sverige och det kanske är så att 100 000 personer är insjukna.
Mm.
Nu säger de ändrar ju sig varje dag nu, smittskyddsinstitutet, men liksom, det är så här, nu sa de att 10 000 personer kanske blir sjuka i Sverige. Ja, och vi har 0 sjukhusplatser. Det är liksom ett riktigt problem. Det är intressantare än om att någon, folk kanske ska ha panik, om jag ska vara ärlig.
Mm.
Den rätta känslan nu kanske är panik och rädsla.
Ja,
det är en korrekt känsla.
Ja, precis. Och att man rättar sig i ledet. Stannar hemma om man är sjuk.
Ja.
Inte sitta och hosta och nysa på människor. Utan då får man stanna hemma.
I Göteborg så har de smittskyddsmottagningen är på Östra sjukhuset i Göteborg. Där har man byggt ett tält på parkeringen. Tänk på det lite.
Mm. Hur ofta händer det? Liksom?
Men tänk också. Varför behöver man bygga ett tält på parkeringen?
Man vill inte ha in
man har ingen smitten. Plats.
Mm.
Men liksom, det är så här, för
att, man vill inte ens ha in sjuka eventuellt.
Nej, men det är inte det. Hade det funnits en 25-årsplan där man förstår att vi kommer råka ut för en pandemi, då har man ju fasta byggnader. Det är inget tält på en parkering.
Nej.
Om tiotusentals människor i Sverige blir sjuka, är det någon idiot då som tror att det här löser vi med lite tält på parkeringsplatser? Liksom? Mm. Vet, det är kallt i det här landet. Mm. Det finns, ja, skitsamma. Få panik. Bli rädda. Det kanske är rätt känsla. Jag bara...
Jag tycker man kanske kan bli lite rädd och orolig och tänka på konsekvenserna. Vad
tänk
händer?
På döden.
Tänk på döden lite.
Tänk på döden.
Som den,
beakta döden.
Tänk på döden, ja. I saw a pale horse. Ja. Jag testade ju en av de här FFP3-maskerna häromdagen som jag fick tag på. Det var ju ganska svårt att andas i dem, kan jag ju lätt säga.
Ja.
Mm. Så,
tog du bort plasten runt den? Nej, jag ska bara.
Ja. Ja. Men jag får se.
Nej, det är tufft att gå runt i sådana.
Det var ju lite av en gimmick i och för sig att jag köpte dem, men det var ju jag ville testa och se vad det var för något.
Känna sig säker.
Ja.
Jaha, du, vi nu märker jag att vi tappar lite tempo så vi ska gå vidare.
Mm.
Jaha, nu sträcker jag fram en mystisk låda här till Andreas som jag har köpt i Shanghai.
Oj,
i Kina.
Ja. Det är ju uppenbarligen ett schackbräde.
Det är alldeles riktigt.
I en låda.
Och jag köpte den här schacket på en marknad i Shanghai när jag var där. På den tiden när jag reste.
Mm.
Vilket jag inte gör längre. Och
det var riktigt tjusigt.
Mm, det är väldigt fint. Mm. Det är liksom, det är ju typ plast, men det ser ut som små så här skurna marmorfigurer som bildar de olika schackpjäserna. Och det är lite svårt att fatta vem som är kung och vem som är drottning och sånt. För man är ju inte riktigt... det är ju inte lika självklart för oss hur ser en kinesisk kung ut? Liksom?
Vi är ju standardiserade. Just det, de små bönderna, ja, de ser ju enkla ut.
Ja.
Det är sant. Men visst, kung, drottning, lite svårare, va?
Ja. Han som sålde det schacket till mig, han bad mig titta på det. Och så sa han att det var 500 år gammalt.
Okej.
Okay. Ja, och då sa jag så här: I can smell the spray paint. Vilket var sant. Och luktar man i den här lådan, om du luktar på liksom lådan, så tror jag fortfarande, det kanske har släppt. Det var länge sedan.
Luktar det kem då, eller?
Jo, men man känner det lite. Ja. Det luktar inte 500 år.
Nej.
Det luktar bilverkstad liksom.
Ja, visst. Och men man ser ju att de här det är en slags tung plast. Sådana som telefoner gjorde så.
Bakelit
är det.
Ja, precis. För en av dem har förlorat huvudet också. Och jag tror att det beror på att det är lite sprutt bakelit.
Ja. Det är sprutt.
Väldigt fint schack. För att det här var ju såklart en segway. För att jag följer ju schack lite. Jag kollar på schack.
Mm.
Och jag har gjort det ganska länge.
Mm.
Så när till exempel Magnus Carlsen mötte Anand.
Det är norrmannen, va?
Ja, norrmannen mötte den här i Indien. Vad heter han? Vishnu Anand eller något sånt.
Ja.
Då kollar jag på det. Och jag är inte jätteduktig på schack. Så jag fattar inte allt vad de håller på med. Men det är väldigt spännande. Så jag kollar ibland. Och nu för ett tag sedan så har de tagit fram en ny... De kallar det för en engine.
Mm.
Och det är en ny schackdator.
Mm.
Och det är Googles... AI, DeepMind tror den heter. Och så lät man DeepMind träna sig på att spela schack i 4 timmar. Och den här schackmotorn som man tog fram av de här 4 timmarna kallar man för Alpha Zero. Och Alpha Zero är ju bättre på schack än Magnus Carlsen.
Mm.
Liksom. Den här schackdatorn har ju... Alla stormästare har ju inte en chans mot den här schackdatorn, i princip.
Men är det en låda då, med en dator i, eller är det ett nätverk av datorer som de har kommit? Är det en superdator då?
Det är ju en superdator som har spelat alla matcher.
Det är en hel hall då.
Ja,
med...
Men när det väl är gjort, när den väl har tränat, Då kan ju den gå in på en, då får du säkert plats på en CD-ROM liksom.
Aha, okay.
Ja. Shit. Men det som var så intressant, för att jag såg en mästare, en schackmästare, sitta och analysera några olika spel när den här Alpha Zero har vunnit. Och Alpha Zero spelar ju inte som en människa.
Nej.
Alpha Zero gör saker som en schackmästare aldrig skulle göra. Ett exempel på detta var att Alpha Zero väljer att i en match mot en annan AI, i och för sig, som heter Stockfish, då väljer den här AI:n att offra massa bunder.
Mm.
Och det är liksom ingen som gör så. Så alla sitter där och bara, men vad fan är det här? Mm. Liksom. Och,
det är så icke-intuitivt.
Det är så icke-intuitivt. Och det är så omänskligt, är ju rätt ord.
Mm.
För att, och den här mästaren förklarar det att, ja, men när man gör det här allvarliga offret här, en människa möter ju det med, då kommer ju en respons på det direkt efter. Så att jag gjorde det här offret här för att vinna det här.
Mm.
Men Alpha Zeros respons på sina drag kommer inte. Han gör inga responser på det. Utan Alpha Zero agerar ju helt känslobefriat, såklart, för att det är en dator och spelar ett vinnande spel, men det är helt befriat från mänsklig bias.
Mm.
Så att det som i det här specifika matchen, jag vet inte hur intressant det här är för folk, men då offrade Alpha Zero 3-4 bunder bara för att öka sin rörlighet bland sina andra pjäser.
Ja, den ville öppna upp så att de kunde...
Ja. Mm. Och det är liksom ingen som har gjort så. Det är en helt ny... Det är en ny schackidé.
Ja. Det är helt liksom... Tänk.
Det är ett helt... Ja, precis.
Och man kan säga att det är tänk. Ja, ja. Det är ju ett
men tänkande. För en människa så är det för svårt att hålla koll på det offret.
Ja.
För att effekten av den typen av offer kanske kommer motsvarande timmar av tankar efteråt.
Mm.
Så det är, liksom, det är ingen som gör det här.
Mm.
Och det som slog mig känslomässigt när jag såg det här och förstod vad det är som händer, det är att det här är hur jag tror AI:n kanske blir ond.
Mm-hmm.
Det här är ondska.
När det impliceras på människoliv etc.
Ja, men alltså, och ondskan i det är att beteendet, för det är ju ett beteende även fast det är en AI, det är ju ett beteende på ett schackbräde.
Mm.
Det är, och, men psykologin bakom det beteendet saknar all mänsklig bias.
Mm.
Det vill säga all inverkan från oss människor
mm.
och hur vi är och hur vi tänker. Den saknar 100% av det.
Mm. Du ser en glimt av Terminator datorns...
Jag såg rymdens svärta. Det är vad jag såg.
Rymdens
vakuum som är så fullkomligt obrydd för vad vi människor är och vad vi håller på med. Jag såg hur rymdens vakuum krossar oss på ett spel som vi har förfinat själva i tusentals år.
Mm.
Och så kommer rymdens mekaniska vakuum och gör hela våran historia ur det perspektivet betydelselös. Mm. Liksom. Jag upptäckte bara, och så heter den Alpha Zero, är inte det också otäckt?
Som en rakkniv eller någonting? Eller
jag tänker att det är lite som Alpha Omega. Liksom.
Okay.
Att det är Gud. Liksom. Fast det är ju någonting... Men
du tänker när man om det här skulle appliceras på mänsklig politik eller på hur vi bygger städer och hur vi gör med kanske missbrukarproblematik och om den här Alpha Zero skulle ta, så kanske den skulle göra fruktansvärda val då, pragmatiska brutala val eller så lite du ser.
Men det kan ju människor också göra.
Ja.
Men för det
har det ju i Nordkorea och
exakt, diktatorer.
Ja.
Men det som den skulle göra, det är att den kan optimera genom träning så att den här AI:n kan ju säga till dig att försvara inte den här staden om fienden anfaller.
Mm.
Varför inte då? Pff, kan jag inte förklara det.
Mm.
Men gör inte det. Och då är det liksom ett taktiskt beslut som vi människor inte
förstår.
För det är inget mänskligt beslut.
För konsekvenserna ligger så långt fram i...
Ja, men det är inte bara långt fram, utan konsekvenserna av det är sånt brus av möjligheter som bara en sån här AI kan greppa.
Ja.
Det finns ingen... Det kommer inte gå att spela... Det kommer inte gå att skriva en schackbok om... Alpha Zeros metod.
Mm.
För att den är utanför vad vi är för någonting.
Den är utanför vår kognitiva gräns för vad vi kan förstå.
Och den här Alpha Zero vann, jag tror att den vann Stockfish, var den Stockfish 8 tror jag var den bästa schackdatorn innan Alpha Zero.
Mm.
Och jag tror att Alpha Zero vann 8-0 mot den eller något.
Mm.
Och då har den tränat i 4 timmar. Har den tränat.
Det var allt den hade tränat på schack. 4 timmar.
Ja, det säger ju inte så mycket. Det är en gimmick. För det beror ju på hur mycket datorkraft man använder under de timmarna. Men det var 4 timmar.
Och... Man kan ju lika gärna säga att den har tränat i 10 000 år.
Ja, precis. Ja, men uppenbarligen med den kapaciteten vi har så kan den göra väldigt mycket under de timmarna. Och det var i alla fall... Och det var anledningen till att jag vill prata om det var att... Det var första gången som nästan som en ondskan är i H.P. Lovecrafts böcker.
Ja, jag tänkte
det här bara tomma jävla svarta hålet. Det var det jag såg där.
Ja.
Det var första gången jag upplevde AI:ns ondska. Liksom.
Mörka potential liksom.
Ja, men bry sig inte.
Nej.
Det var, jag har sett det här en gång innan och det här är så jävla hemskt liksom. Men det var ju en... Det var ju en svenska som blev mördad i typ så här någonstans i Afrika.
Mm.
Och så har de filmat precis innan det här sker. Och då säger...
Var det hon som tältade eller var inte det norska?
Nej, men nej, utan det här var, hon var utsänd av FN.
Ja, just det.
Men i alla fall, och då har de filmat precis innan de blir mördade. Och då har någon översatt vad två afrikanerna pratar om när de går. De vet att de ska mörda dem liksom.
Mm.
Men de pratar ju något afrikanskt språk som inte de svenskan förstår. Och då upplevde jag också sån jävla ondska att det var så obrytt.
Mm.
Det var så här bara, håll lite på att vifta mig i väret nu. För då vet de inte att de ska dö liksom. Mm. Eller, du vet, så här, det var som att någon... Det var som att någon frågade någon bara, ja, men du, tar du med osten också och filen till frukostbordet? Mm. Det var så avsaknad av mänsklighet i det.
Mm.
Och det här var liksom ytterligare värre. Det finns ingen...
Zero Degrees of Empathy. Du sa ju att du läste om den boken av Baron Cohen,
Simon,
va?
Baron Cohen.
Simon Baron Cohen, släkt med komiker.
Mm.
Ja, det är ju noll empati. Ja.
Men i den boken var noll empatiläget är för en människa. För en människa kommer ju fortfarande ha en mänsklig bias även fast man inte har någon empati.
Mm.
Ett exempel är hur liksom psykopaten beskrivs, hur han ser på... psykopaten som beskrivs i boken har dödat en person i en bar.
Mm.
Och han tar inte på sig något ansvar för det överhuvudtaget.
Mm.
Så han säger liksom att ja men han stirrar på mig och han ska ju men känner du ingen ånger för att du har dödat honom liksom?
Mm.
Var det någon som kände någon ånger när jag fick stryk som pöjk? Var det någon som kände någon ånger när de mobbade mig i skolan? Och liksom han har ingen, han är helt uppe i sig själv, så att det är inte bara empati, för där finns det fortfarande en mänsklig bias. Han har en bias för sig själv.
Mm.
Men den här AI
har en privat rationalitet på något sätt som går att förstå.
Ja, men den här AI har ingenting. Det är bara mörker.
Ja.
Det
finns inget litet leende där.
Det finns ingenting. Ja. Det är bara rent mekaniskt.
Men mörker. Du läser ju in det här mörkret och du gör ju ändå... Du tänker ju som en
psykolog. Mm. Jag tänker på beteende och vad som ligger bakom beteendet.
Mm.
Jag tänker ju så här, apa, människa, schackdator.
Mm.
Så tänker jag.
Mm. Men
det är klart att det är en tolkning. Det är klart att det är.
Ja, men jag förstår exakt vad du menar.
Men i våran moraliska Det finns till exempel, det finns ju fall när folk som saknar empati, till exempel någon med Asperger kanske, som har så här, dödat fåglar. Och så är det bara, men varför har du haft ihjäl de här gåsarna liksom? Och så säger den här personen, ja men jag undrar hur det kändes när man knäcker halsarna på dem.
Och låter det knäck? Hur låter det?
Precis.
När man knäcker
dem? Och det är jävligt weird för oss som inte är såna extrema systemizers då som Baron Cohen beskriver det som. Det är så här, är helt sjukt att ta en fågel i en park och knäcka halsen på
det. Det är sjukt, men det går ändå att sätta sig in i det skeva beteendet, för men, det är en människa som har tänkt de här tankarna.
Men det är det den här, det är det Alpha Zero är. Alpha Zero knäcker, det spelar ingen roll om det är ett finger eller en pinne en sån maskin har att göra med. Det är inte så att Alpha Zero liksom tänker på, undrar om jag så här, undrar om min motståndare blir ledsen om jag vinner eller någonting. Alltså det är så helt avsaknad.
Men det är ju det som är lite ironiskt också när väldigt smarta män diskuterar om AI, och vi måste placera en moral i AI:n och sådär säger de, alltså, så att inte den gör dumma saker.
Men de där ingenjörstyperna vet ju inte ens vad det är. De har ju ingen aning. De kommer inte från den skolan.
Nej,
de har inte läst Kohlberg och liksom.
När de säger att vi ska sätta in någon form av moral. Man vet ju inte hur det skulle fungera överhuvudtaget. Alltså, hur skulle man programmera då en moral och sätta in i Alpha Zero?
Om du sitter om du sitter vid ett bord med ingenjörer och pratar om någonting som inte har med typ klättergym och semester att göra. Så är det tyst. Klättergym, jag lovar dig. Och cykling.
Ja, gillar de sånt eller?
Ja, klättergym och cykling och sånt. Men liksom, sen det är så här.
Den här moralbollen då som de ska trycka
in. Ja, men de har ingen aning.
Nej, det är ett koncept helt enkelt. Det är ingenting som existerar, de här lösningarna på hur man skulle kunna göra Alpha Zero till en moralisk agent och sådär.
Om filosofer har brottats med våran etik i 3000 år, då är det så här, då kan vi åtminstone konstatera att det kommer bli lite problem när du ska liksom bygga in ett morals liksom. Men den här nya AI:n, då bestämde vi att Kant tycker vi är bra.
Så han det har kategoriska imperativet.
Ja, så han är en kantian liksom.
Nej, men jag menar bara, vi talar ju om problematiken med att det här resandet är ett problem om man inte köper att
det gäller ju inte det kategoriska imperativet.
Nej, precis. Nej. Så där fungerar ju inte människans moral tipptopp. Liksom, det känns ju också då som folket delas upp i 50% som är väldigt försiktiga, konservativa, rädda kanske till och med, som inte vill resa. Och så, men resten är väldigt äventyrliga och tycker att nej, men det är bra att resa och jag ska fortsätta resa och...
Men jag tycker det är samma problem som vid problematiken med antibiotika. Att andra länder missköter ju antibiotikan. Men vi i Sverige är ju jätteduktiga på att sköta, så vi inte använder för mycket antibiotika.
Vi är väldigt restriktiva tydligen.
Men det har ju ingen effekt överhuvudtaget.
Om alla andra missköter sig.
Exakt. Det är så här. Det enda det leder till, det är att svenska går runt och irriterar det för att man måste träffa en läkare för att köpa antibiotika. Det hjälper ju noll. För att typ det säljs över disk i Spanien. Det är inte så att basillerna kommer stanna i Kastrup. De åker ju över Öresundsbron. Liksom.
Ja, visst. Självklart.
Det är så här. Det är så korkat som man smäller av. Faktiskt. jag ser här
schack.
På...
Schack. Var klara med schack.
Ja, men det var ju liksom ingen... Det var ju mest att jag hade en monolog om att jag upplevde ondska. Men jag tycker det är intressant.
Du får följa upp där lite.
Jag ska göra det.
Det är ju roligt med anekdoter om...
Jag måste säga, min stora idol är ju Bobby Fischer liksom.
Okej.
Okay. Och han tänkte jag på lite när jag såg den här AI:n spela. Att Bobby Fischer hade också en väldigt okonventionell spelstil.
Ja.
Alltså, han
var nyskapande, va?
Han ställde till det för folk liksom. Ja. Och det ryktas ju, och det här är kanske inte sant, men det ryktas att innan Bobby Fischer dog 2001 så spelade han lite matcher online mot ett annat proffs.
Mm.
Och då vann ju han, och då var det såna här matcher när man ska spela så snabbt som möjligt. Mm. Kallas för blitz bland annat.
Mm.
Och då tror det här proffset att det är Bobby Fischer som han har spelat mot.
Mm.
Och han, det var den dåvarande världsmästaren 2001 i blitzschack.
Mm.
Och han förlorade 8-0 mot den här okända personen då. Så han tror att det var Bobby Fischer på Island som satt där och trollade honom liksom.
Jag såg en dokumentär om Bobby Fischer. Han var ju där i Bosnien, tror jag, under kriget. Eller just när kriget skulle börja. Och då han råkade illa ut. För USA hade förbjudit spelande i krigförande länder och sådär. Men hur som helst, men hans schackspelande åldrades ju också med tiden. Så att han var ju inte tipptopp.
Nej, självklart. Och jag tror att det var faktiskt Garry Kasparov som pratade om det.
Mm.
Att det är väldigt svårt att bedöma vem som är till exempel den bästa schackspelaren genom tiderna.
Mm.
För att, som Garry Kasparov sa, att de här unga killarna som har kommit upp nu, de har ju tillgång till så mycket mer teori tack vare datorerna.
Mm.
Man har kunnat liksom analysera drag efter drag efter drag.
Mm.
Så de vet ju att liksom den engelska öppningen har de här förutsättningarna. Och det var inte så innan Garry Kasparov och på Bobby Fischers tid eller allt.
Och då hade de inte den datan från Deep Blue och de här
datorerna. Nej, men precis. Så att förutsättningarna ändras och motståndet ändras.
Men
och,
det du säger om Alpha Zero är ju i alla fall då att det, även om man kan göra en utskrift av Alpha Zeros drag, så det är det ingen lite som förstår det här ändå riktigt. Eller det är så extremt icke-intuitivt. Och det måste ju ändå vara ren logik på sätt och vis.
Ja, men det förklarar ju inte så mycket. Utan jag skulle nog se det som att vi människor försöker ju koka ner saker till heuristik, tumregler.
Ja.
Så att till exempel en tumregel i schack är ju att det ofta är viktigt att satsa på ett starkt bondecentrum till exempel.
Mm, mm.
Det är en tumregel. Det stämmer inte alltid.
Nej.
Men en sån här mekanism har ju inga tumregler, kanske.
Mm.
Det vet vi inte. Men den kanske inte har några tumregler. För den behöver aldrig förenkla till en regel.
Mm.
Utan den har bara beslut efter beslut efter beslut med helt oheuristikiserade beslutsbrusbilder liksom.
Mm. Den kanske inte bygger upp algoritmer som den följer nödvändigtvis heller, utan den bara gör nya saker.
Den behöver inte förenkla, för den har så mycket större bandbredd i sina beslut. Liksom.
Ja.
Och det är det som också, jag spekulerar nu, men spekulerar med en ganska god teknisk kunskap om det här. Och i det här, för oss, så är det bara ett enda stort brus. Liksom. Så vi skulle ju kunna analysera det bruset och säga att ja, men Alpha Zero gillar att göra det här mer än det här. Men det är ju inte riktigt sant.
Mm.
För det är ju bara det enda vi kan säga är att Alpha Zero gillar att använda de här typen av öppningar.
Mm.
Men plötsligt kommer en helt annan öppning.
Mm. Mm.
Så vi kan bara ha sannolikhetsmodeller över Alpha Zeros beteende. Precis som det gäller all psykologi.
Mm.
Vi har sannolikhetsbedömningar över folks beteende. Det är sannolikt att den här personen gör det här.
Mm. Det här påminner mig lite om hur forskarna ser på, eller fysikerna ser på kvantmekaniken. Det är ju så komplext, man vet inte, de själva vet ju inte hur det är, så de håller inte på med att forska om det här, utan om man vill ifrågasätta kvantmekaniken, så då får man bli filosof eller någonting. Då uppfattar de som det. Nej, men nu vi håller på med matematiska beräkningar, det är det vi gör. Vi liksom gräver inte i hur det här fungerar på riktigt. För det är ren filosofi liksom.
Ja, fast det är nog lite olika skolor, men jag förstår din poäng. Att det är...
Men det är många som brukar säga det, de som jobbar med, jag fattar ju naturligtvis ingenting, men det är så komplext att man har på sätt och vis delat upp.
Jag blir alltid lite försiktig när jag hör de här orden, för att kvantmekanik och nanoteknologi och sånt, det kan ju stå på en schampo också liksom. Det är sådana buzzwords.
Mm. Jag vet inte, men det är ju en riktig, det är ju riktigt också.
Ja, det är ju det. Men det är ju liksom, det står ju, det kan ju stå nano på ditt schampo. Ja. Det är ju liksom
nanotand cream.
Ja, men precis.
Toothpaste.
Ja, så jag bara min skeptiker kommer alltid fram där och är lite så här, liksom.
Ja, jo, jag förstår.
För folk gör ofta till exempel liknelser mellan vad som händer i den väldigt lilla världen med vad som händer i den stora.
Mm.
Så att jag såg någon dokumentär någon gång och var så här bara, det här är den kvantmekaniska baren. Mm. Plötsligt dyker bartenden upp, men han befinner sig i andra sidan baren samtidigt. Och det är så här bara, ja, det där är ju jävligt missvisande liksom.
Mm. Ja, men det är ju populär
bullshit. Ja, för man säljer in att världen är helt magisk.
Mm.
Men det är ju subatompartiklar vi pratar om.
Ja.
Liksom.
Men en... fysiker och de säger ju att världen är absolut inte magisk.
Nej, men precis. Nej,
det är inte, Alpha Zero är inte heller magisk. Men samtidigt kan det bli så hög komplexitet att du helt enkelt, att det blir en black box då.
Ja, men det är det redan.
Ja, det är en black box naturligtvis. Ja.
Och det är men tänk dig själv att ett budgetsystem i den svenska sjukhusapparaten styr viss allokation av pengar med en AI.
Mm.
Och du får ett beslut bara, nej, du får inte den operationen. Mm. Den är för dyr.
Mm.
Varför inte då? Det är ingen som vet det.
Mm.
Det enda vi vet är att det här fungerar.
Mm.
Det här fungerar bättre än när människor gör det.
Mm.
Budgeten fungerar bättre. Men vi vet inte varför. Liksom.
Mm.
Det är ju jävligt otäck... otäck verklighet.
Ja, men man kan ju förstå lite, eller man, då tänker man, ja, nej, men då kanske datorn tänker då att ja, det är bättre att 10-5-åringar överlever än att Andres 40 år överlever.
Så det är ju, jo, absolut, men ja.
Men den kanske inte ens tänker på det sättet.
Nej, vi vet
den
har ju inte gjort den. Vi vet inte.
Nej,
vi har ingen aning. Det är otäckt.
Nu spekulerar vi ju i och för sig bara då, men
du vet att det är så
i Sverige. Det kan handla om något helt annat. Den värderar tandpetsinköpet mer än...
Den köpte in 500 000 gem istället för att rädda livet på dig.
Ja, det skulle ju kunna vara en sån grej. Mm. Gemen behövs ändå i förlängningen, kanske den resonerar.
Det finns ju ändå en gräns där antal gem är viktigare än ditt liv. Det finns ju ändå en sån gräns.
Något måste ju hålla ihop papper.
Ja. Det är därför jag börjar bli, det här är ju en science fiction klyscha.
Mm.
Att det finns någon som inte gillar robotar.
Mm.
Det är, jag börjar bli den personen, jag gillar fan inte robotar.
Mm.
Jag tappade på en robot för några veckor sedan.
Mm.
Det var ju när jag frågade efter teknisk support gällande där vi har våran hosting för den här podcasten.
Ja, just det. Mm.
Och då får jag ett svar av en jävla robot. Mm. Som har försökt lista ut vad jag vill.
Mm.
Jag blir vansinnig. Jag bara, ni är inte riktigt kloka. Vad fan ni pratar om liksom.
Mm.
Och då var det någon som
fuck
bara...
Fuck you robot.
Ja, men det var nästan så. Mm. Och då var det någon som bara, ursäkta, det är våran supportrobot Bobo. Jag bara, jag vill inte prata med Bobo.
Mm.
Jag vill aldrig att Bobo kontaktar mig. Jag hatar robotar liksom.
Mm.
Jag tycker de är vidriga.
Ja, nej, men det är ju läbbigt.
Det är, som sagt, det är en liten science fiction-klyscha. Att det finns någon som inte gillar robotar. Liksom.
Ja, men det finns uppenbarligen.
Jag hatar robotar.
Ja, jag har inte varit med om någon rolig robotincident ännu.
Nej, för det kanske inte är så himla skoj när det väl kommer någon grej.
Oh.
Ja, jo, vi har ju också, vi kan ju nämna det lite snabbt, att vi har ju läst den här äldreomsorgen i Övre Kågedalen av Nicanor Teratologen heter han.
Nicanor Teratologen.
Ja, precis.
Den är ju speciell. Jag, bara, jag hann bara läsa halva.
Ja.
Men du berättar ju för mig att den handlar ju om den här Pyret som kanske är en 11-årig grabb och hans morfar som är någon slags superpervers fascistoid person.
Ja.
Och de bor där i Norrland någonstans och super dödar folk, stryper kvinnor och män.
Och så ger de, men, då, men det är också en typ av psykedelisk resa som är hela tiden i gränslandet mellan vad som är riktigt och vad som inte är det. Liksom. Mm. Man vet inte, och den blir ju längre in i boken man kommer så försvinner den ännu längre från vad som är riktigt och verkligt.
Mm.
Och så bara ibland så kommer det igenom lite verklighet sådär. Mm. Men den är helt absurd.
Den är helt
det var absurd. En litteraturprofessor som kallade det för det mest aparta svenska författarskapet. Han älskar den boken.
Nej, men det kanske ligger någonting i det. För det är ju oerhört märkligt. Den här kom ju 98 då. Och gavs ut på Norstedts. Och det är ju lite annorlunda för det är ju en sån extremt vulgär bok. Och Norstedts är ju ett ganska fint förlag. Och
i 91 kom den.
91? Ja, jag tror det stod. Ja, just det. Den pocketen är från 98 då. Och sedan gavs den ut igen då i pocket på Vertigo som är ett förlag med lite skevare typer av litteratur antar jag.
Ja, men precis. Och den är han blandar också han blandar väldigt välskriven genial text med mycket hur de pratar i Kågedalen med så här norrländsk gemytlighet.
Mm. Jag antar att vissa av de uttrycken och är autentiska och att en del är rent påhitt då.
Ja. Det, så kan det vara. Och den här morfan är ju liksom, det är också väldigt komiskt i den här, det är ju en rolig bok. Liksom.
Mm.
Men att han är ju så beläst också. Ja. Så han refererar ju till skitsvåra saker hela tiden och liksom...
Ja.
Man kan bläddra i den här och slå upp saker och liksom garva.
Ja.
För det han nämner liksom...
Det är lite roligt att saker som vi har varit inne på dyker upp i den här boken också. Spengler dyker upp till exempel.
Ja, men precis.
Ernst Jünger som vi kanske ska läsa någon gång dyker också upp någonstans. Och det är mycket referenser till olika författare. Wittgenstein...
Han hatar ju de mesta.
Ja.
Det är mycket hat där.
Och morfar, den här karaktären, han är väl nästan 100 år. Han har ju varit med också i världen. Så han berättar sådär, men jag har varit med i 27 krig. Och han har ju träffat och ofta haft samlag med Wittgenstein och olika, olika karaktärer.
Ja.
Och,
ja. På ett ställe i boken så skriver de i förbifarten att... det var när vi var på tur till Stockholm och sköt Palme.
Säger de det?
Ja, bara i förbifarten. Och det här var ju då 91. Det är så här 5 år efter mordet på Palme. Det är sådana där med. Men jag tycker man ska få tag... Den här har de nog bränt på alla bibliotek i hela Sverige.
Ja, det kanske de har gjort.
Man får leta i antikvariat.
Det är nog en sån bok som blir stulen på bibliotek.
Ja.
Jag kan tänka mig att det är en sån
jag kan tänka mig också att så här... kryptokommunistiska bibliotekariekvinnor så här, snor dem och eldar upp den och tar bort det här lilla kortet som säger att de någonsin har haft den. För det är ju...
Suddar ut spåren.
Ja, men precis.
Ja,
det är för mycket typ nazihumor i den.
Liksom. Ja, det är väl det. det är väldigt kul. Ja. Jag tänkte på det, vi talade ju lite om boken på en krog för några veckor sedan. Och du sa att, men ibland förstår man att den här lilla grabben då, att det finns verkligen ett lidande.
Ja, just.
Ett autentiskt lidande, ja. Man tycker verkligen synd om honom. Jag markerade mitten av boken så börjar han... Så blir han molestad av några pensionärer. Och då liksom nämner han sådär att nej, men de vill skydda det man aldrig får ge upp, hur förnedrad man än är. Det där som fanns före allt börja. Den du var innan de började förgå sig. Själva pyrigheten, det där man kapslar in. Det där som gör att man måste härdas och bli morfar.
Det är så jävla otäckt.
Nej, men då liksom då känner man verkligen att han liksom, det är så jävla hemskt. Men det är för att det känns ju som nästan autentiskt att det är så man resonerar om man blir förgripen på liksom att jag kapslar in mig själv och för att skydda det som är riktigt.
Men det här var ju också en bok 91. Det här är ju innan PK liksom.
Ja.
Det är långt innan PK.
Ja, det är det.
Så det är så här, det var grovare saker i
böckerna. Men jag tror det fanns en PK-våg även i början.
Svullo var på TV.
Ja, 91. Svullo var på TV.
Som stod skriker i örat på pensionärer.
Ja.
Och han var på Sveriges Television.
Ja.
Och det var liksom all humor var alltid från att liksom spy till att kalla folk för olika så här etniska tillmälan.
Mm.
Och det var på Sveriges Television.
Mm.
För att det här var en tid när saker fick vara på skoj. Liksom.
Men, du skickade ett klipp till mig med Svullo. Då satt han och talade med någon gubbe.
Ja.
Och så börjar han skaka så där.
Ja.
Och så liksom börjar han tala till sin skakning så där. Nej, men sluta eller någonting.
Ja, ja.
Man fick känslan av att det skulle kunna varit att det inte är helt spel från hans sida, eller att det är liksom att han är så inne i den här kvaddade i sin kvaddade roll att det är bara något som uppstår. Det är oplanerat att han börjar skaka.
Mm.
Och det kanske är riktig fylla och grejer som han bara gör någonting av. Alltså det är ju lite läbbigt också att se en sån person som är så utagerande.
Men Svullos genialitet, jag kan verkligen Svullo grisa vidare, hans lilla film.
Mm.
Den tycker jag, den finns typ på YouTube. Jag skrattade så mycket när jag såg den senast. Jag skrattade. Jag skrattade så jag gråter. Han åker runt på tåg i Sverige och bara ställer till med ett jävla liv liksom.
Mm.
Och han, på något sätt i den tiden, liksom den här svenska torrheten är det ju han beskriver på något sätt genom sin egna vulgaritet. Och det blir liksom, du vet, det är tråkiga personer som han börjar prata med.
Mm.
Tråkiga tjejer.
Mm.
Sådär. Och han säger till någon tant som har en hatt som nästan ser ut som en lampskärm. Då börjar han fråga vad lampavdelningen är och liksom.
Mm. Mm.
Vet, såhär, det är lite sadistiskt, men det är också... Det är inte bara det, utan det beskriver någonting väldigt bra.
Mm.
Det är det som jag tycker gör det så genialt. Jag tror att det finns en del i den här Kågedalen om det också. Det dyker upp någon väldigt svenskhet i den. På något märkligt vis.
Är det mot slutet när de börjar tala med olika myndigheter och så här som ska uttala sig?
Ja, det är faktiskt, det ska jag berätta, det är jävligt roligt. För att när boken har slutat så kommer det nästan som efterord sådär.
Mm.
Att någon från socialtjänsten ska uttala sig hur det var och liksom vara kontaktperson åt morfar.
Mm. Mm.
Och då tar man ju det på allvar först. Så här bara, nu har vi lämnat den här knäppa världen och liksom sådär. Men då märker man att det börjar liksom krypa in i... Socialtjänsten är också perversa mördare liksom.
Mm.
Alla är i den här världen i äldreomsorgen i Övre Kågedalen är alla perversa tortyrmördare.
Mm.
Det är så knäppt är det.
Det finns ingen normal, det går inte att landa i någon normalitets en rejäl verklighetsbeskrivning.
Nej, precis. Den ena efter den andra som de träffar i hela boken är också någon sadistisk, pervers mördarperson.
Ja.
Och det slutar inte liksom.
Nej, det bara pågår. Nej, det, den är lite omtumlande nästan.
Ja, men det,
man
det,
blir trött och nej, så det, fattar man ju inte allt heller.
Nej, det gör man inte. Man får läsa den lite. Och jag såg också i den här boken från Vertigo förlag så marknadsför de så här bara, det står bara tidigare knallhårda Vertigo-böcker som ni har missat. Ni kan köpa praktiskt och lätt med den här kupongen. Och då tänker man liksom bara, ja men fan, vad intressant. Och det, märk väl, det här var innan identitetspolitiken, när en sån här bok är förbjuden. Här marknadsför Marx och Engels kommunistiska manifestet i pocket för 20 kronor. Så det marxistiska kommunistiska manifestet marknadsförs i Nicken och...
Ja, de säljer den i...
I den här, ja.
Ah, okej, okej. Okay,
och idag, det, så det har skett en 180-graders vändning för att det är just ett sånt förlag som säljer det kommunistiska manifestet som idag hade kallat den här boken för både det ena och det andra. Och
helst det vet jag.
Velat polisanmäla folk och sånt. Ja, men det vet inte jag heller, men det är ju kanske mer från den sidan som det blir angripet nu för
att det är en vänster.
Ja, det är ju det.
Vänsterkritik
av... Jag kan vara schysst mot vänstern. Det är en identitetspolitisk rörelse som har satt sig som en parasit på vänsterrörelsen.
Och utnyttjar
ja, precis.
Bullshitta fram saker som kanske inte hänger
kanske
ihop.
Kanske jag var för snäll. Ja. Nej, men läs den. Det, vi kan inte gå in för mycket på den, för då blir vi polisanmälda. Men man kan få läsa den själv.
Ja.
tack så mycket, Andreas. Då hörs vi om 2 veckor.
Yep. Hej.